Tack för förbön, Henrik. Egentligen så är det en förbön som gäller oss alla, eller hur? Att vi ska få ta till oss det som Gud vill ha sagt, inte det som jag säger i första hand. Utan om det är någonting som Gud vill ha sagt genom mig, så ta emot det. Skippa resten, som vi brukar säga. Jaha, god morgon. Trevligt att se er här igen. Jag står lagom vid mikrofonen, Gane.
Ja, klart.
Helt okej. Klockan är 16:05. Jag har lite koll då. För ett par månader sedan så stod inte jag här vid predikstolen. Men någon annan stod här och läste min predik. Tack Kristina för att du gjorde det. Det är inte så att vi har börjat någon ny policy att vi ska läsa varandras predikningar. Det vore kanske klokt, men sanningen är den att jag fick en flänsa och låg liksom däckad i horisontalvägen. Så att då fick vi på det här sättet. Och det var ju intressant att man kan göra så, eller hur? Spännande. Men idag så är jag fullt frisk. Det var någon som sa knack för trä någonstans, kan inte jag göra. Det är mindre. Utan jag är så frisk som jag bör vara för att kunna stå här i alla fall, eller hur? Så behöver ni inte kommentera mer. I vår vision så talar vi om att vi vill vara en församling som möter människors behov. Och det kan ju vara behov som är våra egna, naturligtvis, och det kan vara behov som är andras, självklart. Och där är vi nu just nu i vårens gudstjänster och vårens undervisning. Möter människors behov. Vi möter människors behov. Jag ska ta upp ytterligare en sida av det här som ni strax kommer att erfara. Men allra först, ska vi ta ett bibelord och lägga upp det. Ni känner igen den här bibelversen från Matteus 7:12. Var är vi någonstans? Jo, vi är i bergspredikan. Och Jesus säger de här orden. Allt vad ni vill, måste kolla så att det stämmer. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Så kan man lägga till det här sista. Detta är vad lagen och profeterna säger. Det här bibelavsnittet brukar i vardagligt tal kallas den julregeln. Och jag vet att ni är väl förtrogna med den här bibelversen. Och den stämmer även väldigt väl till med en mänsklig erfarenhet. Den fungerar praktiskt i vardagslivet. För var och en som använder sig av den. Och om vi valde att leva efter den här principen, vi människor ska jag säga, vi alla, så skulle vi heller inte behöva ha så mycket lagar, förordningar och bestämmelser i samhället. Utan det skulle räcka väldigt, väldigt bra just med den här livsprincipen. Och det skulle räcka så långt. Och vi alla, säger jag. Och då får man liksom sträcka ut armarna och säga, vi alla i hela världen levde efter principen som står här. Visa varandra hänsyn och respekt. Och på det sättet tror jag att vi är föredömen för varandra, eller hur? Och vi är de rätta föredömen. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Om jag för en kort stund får rekapitulera, gå tillbaka lite grann till predikan som jag så att säga höll förra gången via Kristina. Så kallade jag den här predikan för en programförklaring. Och utgångspunkten för det här, det var jag hade blivit så berörd på olika sätt, kan man väl säga, från SVT:s program Uppdrag granskning. Och då hade man tagit ett litet fokus och djuplodat i församlingen i Knutby. Och programmet hette Knutby, från paradis till helvete. Och det här gjorde mig riktigt, riktigt berörd, som jag sa på olika sätt. Jag ska bara saxa några korta avsnitt ur den här predikan som jag höll på. Och det lät så här. Jag skulle vilja att gemenskap i den kristna församlingen, i vår församling, i alla stycken skulle kännetecknas av kärlek och glädje, respekt och värdighet, sanning och öppenhet. Där sunt förnuft varvas med gudomlig vägledning och där ett skarpt sinne och ett varmt hjärta är dess signum. Vänner vi på dagen. Detta kan bara existera i en gemenskap som är transparent, som är öppen för varandras olikheter och generös i vårt förhållande till varandra. Och detta kan bara existera i en gemenskap som har en tydlig kompassriktning och där man ser till att kalibrera sin inre kompass löpande. Och till sist så, detta kan bara existera i en gemenskap som är utgivande. Annars blir det en gemen. Lite lustigt. Gemen. Gemenskap. Det där sa jag då. Och jag står fortfarande fast vid den uppfattningen. Att ett sunt samhälle, en sund gemenskap och en sund församling kännetecknas av precis det här som jag läste. Och det här skulle man kunna säga, det är den gyllene regeln i praktiken. Så här fungerar den gyllene regeln i praktiken. Och jag tror att du och jag, den kristna församlingen, vi vill vara en del av en lösning att möta människors behov. Mina behov, andras behov. Just nu står vi i startgroparna till valrörelsen. Då kommer ett litet valfokus. Ja, valrörelsen har börjat. När går vi till val? Jo, den 9 september i höst så går Sverige till val. Och redan nu så har temperaturen i valdebatten stegrats och argumenten synats. Och det verkar som de deltagare har en annan princip än anfall i bästa försvar. Anfall i bästa försvar. Och detta sagt som en antydan till att det finns en liten hård ton i budskapen. Lite hårdare än tidigare, säger man. Och det har jag tyckt också. Och jag tror att människor över hela klotet, över hela vår värld. Idag är man trött på ledare som kännetecknas av hyckleri och svek och korruption och egoism och feghet. Och min uppfattning är att vi verkar gå mot ett hårdare och ett allt mer polariserat klimat i samhället. Ett kallare klimat, jag är inte i bokstavlig bemärkelse. Ni vet att vi har en högre genomsnittsvärmepunkt än vi har sedan tidigare. Men ett kallare klimat människor emellan, det tycker jag mig kunna se. Och då är min lilla korta slutsats där att i ett samhälle som blir kallare så tenderar det att vi som människor, vi ser mer på våra egna behov än andras. Kan det där vara en riktig slutsats? Ja, jag tror faktiskt det. Och då blir Jesu ord, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. De blir rätt irrelevanta, kan man tycka. Varför behövs det här då? Varför sa han det? Hur bemöter jag det? Jag tror att Jesus kallar sin församling, han kallar Guds församling, och han visar på ett ledarskap som ska kännetecknas av trovärdighet, barmhärtighet, mod och pålitlighet. Nu ska jag göra till ett hopp. Jag brukar, och det kanske ni har hört någon gång tidigare när jag stått i talarstolen här, har sagt att jag ibland läser lite sån här ledarskapslitteratur. Och jag tycker det är lite roligt och jag har haft olika skäl för att läsa det där. Ledarskapslitteratur. Man vill hålla sig lite ajour med trender och synsätt och sådär. Och det tycker jag är lite intressant. Jag har bland annat använt ordet transparens. Det är liksom den genomskinlighet. Och jag använder det för att förklara hur den kristna församlingen bör vara. Den kristna församlingen bör vara transparent, öppen, generös. Så tolkar jag det. Eller det här uttrycket av en inre kompass som ni har hört mig säga lite tidigare. Då har jag velat visa på vikten av att den kristna församlingen håller sig uppdaterad och uppkopplad mot himmelen själv genom den heliga anden. Vi är ofta uppkopplade på andra sätt som vi vet. Den kristna församlingen bör väl vara någon som har rätt koppling till himmelen själv. Och då har det hänt igen faktiskt. Jag har läst lite mer sådana här saker. Och det här tycker jag är lite spännande. Jag vet inte om ni tycker det. Jag tycker det är roligt. Så jag ska ta några saxade uttryck utav det som jag har läst. Och det som jag har läst, det är egentligen det här uttrycket som Kristina nämnde. Temat för gudstjänsten. Uttrycket rena händer. Ett kallt huvud och ett varmt hjärta. Och det här uttrycket, det har jag i den här ledarskapslitteraturen stött på om och om igen. Eller om man använder som uttryck, håll händerna rena, huvudet kallt och hjärtat varmt. Och det här tycker jag är intressant. Och ju mer jag har läst om de här sakerna så har jag upplevt att det här har berört mig. Och det har hänt någonting i mig. Man kan uttrycka det, det har triggat någonting i mig. Som säger att det här är riktigt. Det är nästan som ett bibelcitat, fast det inte är det. Håll händerna rena, huvudet kallt och hjärtat varmt. Nästan som ett bibelcitat, men det är det inte. Och det har använts av väldigt många människor. Det finns en kirurg som heter Johan von Schrier. Jag tror säkert att ni har hört om honom. Han forskar och undervisar om internationell katastrofhjälp på Karolinska institutet. Och han säger bland annat så här. Det är viktigt att ha ett varmt hjärta. Men det behövs en kall hjärna för att styra det varma hjärtat. Och det varma hjärtat känner empati, solidaritet och medmänsklighet. Och kombinationen gör att hjälpen kan ge resultat. Istället för att bara vara en symbolisk gest. Den kalla hjärnan tar det nämligen lugnt, förstår att en enda människa inte kan rädda hela världen och se sin funktion i ett större sammanhang. Och den kalla hjärnan har funderat kring hur man kan skapa ett systematiskt arbete. Så sa han. Varmt hjärta om kall hjärna. Känner ni igen namnet Ilmar Reepalu? Före detta kommunalråd i Malmö. Jag drar inga paralleller till de här slutsatserna. Men han har sagt en sak som jag tycker är bra. Han sa så här i ett sammanhang där han intervjuades. Han sa så här: att vara ledare, det är att ha ett kallt huvud, ett varmt hjärta och rena händer. Så var det slut på intervjun. Jag läste ur fackförbundet STs tidning. Statstjänstemannaförbundet hette de förut. Och då läser jag så här: som medlare behöver du ha kallt huvud, varmt hjärta och rena händer. Det tyckte ST var bra. Eller mitt sista lilla exempel på det här. Det gällde en annons som ett ledigt lärarjobb. Och då stod det så här i annonsen: vår värdegrund beskriver vi med tre begrepp. Varmt hjärta, skarp hjärna och rena händer. Så det här liksom begreppet finns på många olika ställen i samhället. Och återigen, det är inget bibelcitat, men nästintill. Ja, det finns flera exempel, men jag ska stanna här. Vi ska få ta mer tid för det. Men vi kan väl fundera lite grann. Ni behöver inte uttala det högt till mig nu. Det finns bättre tillfällen. Men jag tänker så här. Jag ska läsa några frågor som ni, om ni vill, kan resonera om i kaffe. Vad betyder rena händer? Vad betyder kallt huvud? Vad betyder ett varmt hjärta? Vad betyder det för en kristna församling? Om vi nu talar vi i Båstad, säger vi. Vad betyder det för en kristna församling för oss? Vad betyder det för dig och mig personligen? Ta gärna en liten stund, om ni har möjlighet att fika, så kan vi prata om de här sakerna. Rena händer, kallt huvud och varmt hjärta. Vad betyder det? Vilka konsekvenser får det för dig? Jag ska dock göra en liten försök att beskriva den från min horisont. Det kanske kan vara som en input för er diskussion. Och jag vill bara understryka att jag inte kommer med färdiga svar. Jag kommer inte med några pekpinnar. Jag kommer inte med några måste. Så här är det, så här är det, så här måste ni tänka och så vidare. Se det här nu som jag har reflekterat själv över som exempel och input i era resonemang. Okej, vad betyder rena händer för mig? Ja, rena händer för mig, det betyder ärlighet och sanning. Man kan använda ett annat uttryck för att beskriva det här uttrycket. Det är någon som har sagt så här, se till att du inte har fingrarna i sopboken. Det har man säkert hört. Eller, se till att du har rent mjöl i påsarna. Ett annat uttryck för att beskriva ett annat uttryck. Och de här sakerna passar så väldigt väl in i det som Jesus också säger. För han säger så här, och det här är också från bergspredikan, med ärlighet och sanning. Vad ni säger ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från honom. Alltså, se till att tala och agera på ärlighet på riktigt sätt. Ni kanske kommer ihåg det sjunde budet. Jag vet inte om ni har det precis klockrent. Du ska inte skälla. Det är liksom respekten för mitt, för ditt och så vidare. Det är lite grann så som jag ser att ha rena händer. Vad kan ett kallt huvud vara? Ja, det kan vara så här. Att man använder det förstånd eller den intelligens eller den kunskap eller den erfarenhet man har tillskansat sig. Att vara lugn och sansad i pressade situationer och inte låta den här ryggmärgsreaktionen få något utrymme. Reptilhjärnan och innan säga som slår in. Utan man använder det kalla huvudet skarpt, skärpt sinne som vi har fått och som vi förmodligen har utvecklat. Det kan vara så, som jag säger. Så ser jag på det. Det sista då, ett varmt hjärta. För mig betyder ett varmt hjärta att se min medmänniska. Du är min medmänniska. Se min medmänniska som älskad av Gud. Att förstå den andra. Att respektera den andra. Och det betyder att jag vill bemöta min medmänniska med värme och empati. Jag vill försöka förstå. Jag vill bemöta hat med kärlek. Och jag vill bemöta hårda ord med mjuka svar. Och nu kommer ett bibelställe till. Ordspråksboken 15:1 som säger ett mjukt svar stillar vrede. Hårda ord väcker hand. Nu trappar jag ner som jag brukar säga. Nu trappar jag ner och försöker sammanfatta det som jag har sagt så här långt. Jag försökte att beskriva en verklighet som jag ser i alla fall. Och som är många med mig säger att jo, vi går åt ett, vadå då? Ett kallare klimat. Ett mer hårdnande klimat. Och det här är en verklighet som vi som församling också får förhålla oss till. Som Guds församling får förhålla sig till. Vi är just nu förskonade från ett hårt klimat om att vara kristen och så vidare. Och det räcker med att slå upp tidningen, lyssna på nyheterna och förstå och begripa att många av våra medsyskon lider förtryck från sin troskap. Men jag tror att det är så. Det är ett hårdnande klimat, rena snällt sagt. Det andra som jag har försökt att säga är att det finns en koppling mellan den gyllene regeln och det här som inte var i Bibelns citat. Det finns en koppling mellan allt vad ni vill och människorna ska göra för er. Det ska också ni göra på. Med rena hem, ett kallt huvud och ett varmt hjärta. Och det tredje som jag vill egentligen peka på, som jag inte har sagt så mycket om alls, det är att det här är ett föredömets väg. Jag tror att det kan vara klokt för oss att höra sådana här ord. Ett hjärta, händer som är rena, ett huvud som är klart, ett hjärta som är rena. När vi kommer nu till det som jag kallar för avslutning och sammanfattning, så jag är inte dummare än att jag förstår att det här är helt omöjligt utan att få hjälp för att klara av det. Alltså annars blir det som en pålaga till, se till att vara rent hem, se till att vara kallt huvud, se till att vara ett varmt hjärta. Det låter så tungt och nej. Och jag tror inte vi klarar det som människor heller. Och det här är omöjligt som jag ser på Guds. Så även den mest framgångsrike, om det nu fanns någon i mina exempel här, även om den mest framgångsrike levde eller försökte leva sitt liv efter sådana här principer, så kommer han eller hon att misslyckas. Tro mig. Och det kommer vi också göra. Och det är därför som vi behöver leva av vadå? Jo. Förra söndagen talade jag om ungdomen väldigt bra. Läs hans, eller lyssna på hans predikan på nätet. Jag talade om nåd, utmaning och förvandling. Nåd, utmaning och förvandling. Ska jag inte gå in på den nu. Men det första ordet handlar faktiskt om det som jag vill tala mycket om. Nåden. Gud har i vår bräcklighet, vill jag säga, det finns en nåd hos mig som jag vill visa er genom Jesus Kristus. Därför att vi kan alla glida ur Guds goda vilja, men vi kan aldrig glida ur hans kärlek. Och det är aldrig kört, som någon skrev en bok, väldigt bra bok, det är aldrig kört. För du och jag kan misslyckas, men då får vi möjlighet att börja om igen. Det är det som kallas nåd. Gratis. Gratis. Och nåd är Guds ja till oss. Och det är det här som är så förunderligt. Att Gud vill aldrig sluta tro det goda av oss. Nu har vi en bibelvers till som vi ska highlighta på bakom mig. Den är från Klagovisorna. Och ta den som en liten sammanfattning av. Nu händer något här. Ska jag göra något? Jag står kvar. Ja, tack. Så här står det. Men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Stora är din trofasthet. Vi tar en gång till. Men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är du ny. Stor är din trofasthet. Klagovisen. Känn på den. Och det här var faktiskt bra. Visor. Men Herrens nåd tar inte slut. Hur bemöter man en sån här kärlek och sån nåd? Och vilka konsekvenser får det här för mig? I det bästa av fall så får det den här konsekvensen. Att vi får en längtan att vara mer sanna, mer trovärdiga och mer barmhärtiga som människor. Och det här är min bön för er, för mig just nu. att det ska få bli på det sättet. Håll händerna rena, huvudet kallt, hjärtat kallt. Jag tror faktiskt att vi stannar där. Vi ska inbjuda till en stund av stillhet och förbön också. Men låt mig få be en bön först, så går vi in nästa avsnitt. Jesus, vi tackar dig för att du är vår Herre som vill ge oss allt gott. Vi tackar dig, Jesus, för att du kommer med nådens budskap till oss bara. Och vi tackar dig, Herre, att vi får lära oss av dig. Och även om du inte talar om rena händer, kallt huvud, varmt hjärta, så vi ber här att du ska låta de goda orden som kommer ifrån dig stanna kvar i oss, förändra oss, gör något gott via oss. I Jesu namn. Amen. Innan Henrik spelar så säger vi så här nu. Nu bjuder vi in till lite förbön och uppmuntrande bön, välsignande bön, om du så vill. Det finns ljus, bönljus att tända här borta, ja, det finaste borta i hörnet, vi kallar det för förbön.